Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi kan säga det till lyssnarna här då, att Anton har inte riktigt blivit färdig med riggandet. Du hörs ju inte nu, vet du, om att du inte spelar
nu,
in.
Nu spelar jag in. Så tjej fick du.
Ja, det får jag komma ihåg på att äta upp.
Ja, du, på ditt, om vi ska hålla tal på ditt bröllop och sådär, så kan det bli en av sakerna man tar upp.
Ja, du har alltid varit snabb med att säga att Anton inte har riggat. Ja, det är, hoppas bli bättre på nu.
Ni två alltså.
Ja, men det är mycket på skoj med, får man komma ihåg.
Jo, det är, jag tar det inte så allvarligt heller, va? Men det är klart man blir besviken.
Jo, det blir man ju. Man känner sig sviken och bedragen.
Ja, ja, det gör jag. Men det är inte så mycket att göra åt det ju.
Nej, men du brukar väl säga det, med sådana vänner behöver man inga fiender om oss.
Men lite så är det faktiskt. Man kan skämta och säga.
Men det kan komma en dag, alltså fiender, det är ingenting som man bara känner ett behov av. Det är ofta att det bara blir så att man, ja, att olika händelseförlopp leder fram till att man får fiender.
Mm. Ja, det är inget man väljer så.
Nej, det är oftast inte. Mm. Ciao Bambini!
Ciao
Bambini!
Ciao,
ciao
Bambini!
Ciao. Jag märkte att jag var lite hade lite hög manlig röst.
Oj, någon har käkat skrytpiller till frukost.
Ja, det beror på om man tycker att, att det är positivt att ha en manlig stämma.
Men hur menar du att du hade, hur kan man ha både en hög och manlig röst? Är inte det motsatser?
Ja, egentligen en låg.
Jaha,
och manlig.
Ja, hög volym menar du.
Ja, stark menar du. Stark.
Specialisterna baby. Specialisterna baby. Jäkla bra.
Ciao Bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det full manstyrka med mig Simon Gärdenfors.
Och mig Albin Olsson.
Och jag Anton Magnusson.
Två mig och ett jag.
Det är lite för störa.
Ja, det korrekta är väl jag.
Ja.
Eller? Nej. Det låter konstigt. Men jag ser mig igenom för oss. Då är det specialisterna med...
Kanske att båda är accepterade.
Mm. Fast det låter konstigt att säga så här. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Med jag ser mig igenom för oss.
Ja, det är ju fel.
Med mig. Och idag är det jag, skulle man kanske säga då.
Mm. Det är en satsförkortning jag jobbar säkert med.
Är inte det satsförkortning? Jag,
en satsförändring, ska jag säga. Ordförändring.
Hur är läget med er?
Jo då, man ska inte klaga.
Nej, varför inte?
Man ska aldrig klaga för att...
man ska aldrig klaga som dina förfäder, Simon.
För då upplevs man bara som ett gnälligt folk.
När de de här föreläsarna som åker runt, som har överlevt förintelsen, går upp på scenen i skolan. Ja, man ska inte klaga.
Jag ska inte klaga. Jag ska bara berätta precis vad som hände, och sen så får ni väl ni se det som klag då, om ni...
Man ska vara glad att man har ett jobb i dessa dagar.
Och det var sista gången jag såg min syster, 8 år gammal. Men jag ska inte klaga.
Men det var inga sura miner för det.
Ja, vi har ju fått ett oförtjänt rykte om att vara gnälliga vi judar, va? Men absolut inte. Det var så härlig stämning så. Mestadels alltså.
Sen var det är roligt av föreläsarna som åker runt men har full fokus på att liksom, ja, men fördomarna ska inte spridas vidare. Så, ja. Så det är liksom full fokus på att judarna inte ska framstå som ett gnälligt folk.
Ja. Det är jätteviktigt för honom. Jag tänker då att man är en sån som inte kan ha fler bollar i luften, liksom, eller fler tankar i huvudet. Att han bara så, jag har gjort det till min grej att bara bli av med den här fördomen om att vi skulle vara gnälliga. Så jag åker runt. Och jag fokuserar på den. Det betyder inte att ni andra kan fokusera på annat. Men jag fokuserar bara på det. Att vi inte ska verka gnälliga.
Ja, det var ju ont och mat och hårda arbetsförhållanden där inne i lägret. Men klagade vi för det? Ja. Icke, sa Nicke. Det var... Upp med hakan, sa jag till mina kamrater.
Ändå på något sätt en sympatisk person.
Ja, och budskapet hade ju ändå gått fram.
Ja, det beror...
Ja, precis.
Alltså så att man inte ska glömma det som hände och folk... Fast å andra sidan så kommer folk kanske tycka att det kan inte vara så farligt. Så att det gör inte så mycket om det händer igen.
Det kan ju också vara beroende på i vilket sammanhang han använder det liksom argumentet då att så var det och så var det. Men inte gnällde vi för det. Mm. Alltså... Om det är liksom i relation kanske till så här, folkmordet i Rwanda eller något sånt. Som att säga man tycker att de hutsierna eller tutsierna vad de heter är lite gnälliga. Mm. Att man använder det så, då är man inte så sympatisk liksom.
Nej, det är
så. Vi är också...
Nu ska vi inte försöka hitta några syndabockar här, vilka det är som är mest gnälliga, men jag säger bara det att...
Har ni hört en
hutu någon gång? Jävligt roligt fokus att han ska försöka för ge hutsierna dåligt rykte.
Att det är hans, men det är hans plan B, så om han verkar gnällig under föreläsningen, att han bara sa jo visst, det lät jag lite gnällig, men har du lyssnat på de jävlarna från Rwanda? Där kan vi snacka gnällig. I förhållande till dem är vi inte alls särskilt gnälliga.
Så är det någon som räcker upp handen och säger, men jag ser inga hutsier som åker runt och föreläser så här liksom. Det är, alltså just den här föreläsningen, det är ju lite att man tar upp det, man kan säga lite som att gnälla att man liksom åker runt och berättar hur jobbigt man har haft det. Att alla ska veta hur jobbigt man har haft det.
Ja.
Hutsierna med knyter näven i fickan och ja. Stiff upper lip, biter ihop, tar sitt öde som en man.
Vilka var det av dem som blev folkmördade? För hutsierna eller tutsierna?
Är det hutsier och tutsier?
Jag vet inte, men det är något som låter väldigt Disney liksom.
Jag tror att det är väl inte hutsi och tutsi, utan det är väl hutuer och tutsi, va?
Ja, precis. Jag har förenklat det lite för mig. Hutsi-tutsi är lätt att komma ihåg.
Tutti-frutti.
Men det är helt felaktiga folkslag. Men det är väldigt lätt att komma ihåg.
Men det är ett intressant folkmord, just eftersom att det var liksom att var det belgarna som bara liksom kallade in då den svarta befolkningen, och så beroende på hur de såg ut så delade de in dem i folkgrupper, så att det var liksom påhittade folkgrupper liksom.
Ja.
Så att de ena, hade man lite mer västerländska drag så blev man då, låt säga, hutsi. Och hade man lite mer afrikanska drag så blev man tutsi. Och sen blev det ju att befolkning, och sen så liksom fördes väldigt propaganda och så senare då på 90-talet kring det. Och då börjar liksom, ja, men det kunde vara liksom släktingar. Ja, just det. En hutsi, en tutsi liksom, bara för och som mördar varandra.
Men det är väldigt, det låter ju väldigt mycket som en sån här Gullivers resor satir nästan, att det är liksom en parodi på hur politik fungerar.
Ja.
Att de har ju det här med man delar in folk i lag och ger dem vissa roller och kläder.
Ja, precis, att några tycker att man ska, att det står i Bibeln då att man ska äta ägg på det bästa sättet. Och då tycker några att det bästa sättet är att ägget ligger ner på, eller liksom har den platta sidan upp, och de andra tycker att
det är så. Så Gullivers resor.
Det är väl det som är lilleputtarnas krig, anledning till kriget liksom. Att det blir väldigt mycket så. Du har ju lite rakare hår. Du kan vara raka hår laget då, och du har ju lite krulligare hår. Du är krullhårslaget då. Fight. Att man direkt ska slåss.
Var det tysken också som gjorde den, var det inte tysk som gjorde undersök eller något sånt?
Ja, det här hur man skolklasserna, ifall man lyckades få dem att få kriga mot varandra.
Ja, eller få dem att prestera sämre. Att, man delade in det i grupper då, och så sa lärarna så att...
Var det blåögda och brunögda?
Ja, precis.
Så var inte det den här amerikanska tanten som gjorde det experimentet?
Det kan
för mig också att det kan vara ett, eller finns en tysk film som handlar om det här eller?
Alltså det finns ett annat tyskt experiment som är det här med när de delar in i fångar och fångvaktare.
Ja, men det är inte heller tyskt, det är amerikanskt också.
Är inte det tyskt och sen är det en amerikansk film?
Det heter som, jag tror att du har blandat ihop det, för att det är pianisten som är med i, han som spelar pianisten som är med i filmen,
Edwin Brody.
Ja. Han spelar ju tysk jude då i. Nej, men ja, för att jag tror att det heter som det universitetet, det experimentet.
Ja, och så heter alltså det något fångvakt. Tyskt.
Men
det är något tyskt universitet i varje fall, så, ja. Så mycket vet vi.
Ja, men det verkar vara rätt lätt att få, att dela in folk i olika, att folk börjar hata varandra. Det är väl det de har bevisat med det experimentet, att det är, ja, det är inte så svårt att få ett andra världskrigen stämning bland olika folkgrupper.
Det är inte heller så svårt att få folk att släppa ner cyklon B-tuber, fast man kanske inte hatar judar, man bara gör sitt jobb liksom.
Men ska vi testa under det här avsnittet då, så för Albin, vi kommer att vara lite slentrianrasistiska mot dig under avsnittets gång.
För att jag är ballon eller?
Det får vara något som du mer identifierar dig med på riktigt, så då kanske vi säger att du är från...
Att jag inte är skåning då?
Att du inte är skåning, ja, precis.
Mm.
Och så, jag tycker alltid sånt är väldigt obehagligt. Att man ska vara, att man ska vara taskig mot någon. Eller så här, jag tror på människors lika värde.
Ja. Ja, men det är väldigt intressant att se om jag kommer börja liksom under den här timmen börja prestera mycket sämre för att ni är liksom,
vi gör podden sämre, att du inte blir lika rolig.
Jo, men väldigt intressant.
Det här att skåningar är roligare. Men jag kände på allvar, alltså så här, det hade ju kunnat vara en kul lek. Men jag tror jag är lite känslig för det. Jag tyckte så här, fan, det här blev obehagligt. Jag vet inte vad med om det här.
Det är väldigt gulligt tycker jag. Att du sa, nej, men det här tycker inte jag är en bra idé.
Man ska gadda ihop sig mot den.
Det är lite för nära Simon och hans folks historia. Ja, så att jag tror om det är bra,
det vet att igen, du...
Ja, jag har lärt mig av historien.
Och det är just ditt folk som borde lära sig av historien.
Ja, det har vi gjort.
Ja, det var i alla fall tur att ni lärde er något av historien.
Ja, det är så här, jag hoppas att ni lärde er en läxa nu i alla fall. Så.
Att det är så. Det är det man säger efter bara.
Man kommer ut och är utmärglad där, ligger döda i höga. Så här, ja, nu är ni fria. Jag hoppas att ni har lärt er en läxa nu.
Ni klarade testet. Läxa. Ja, Hade ni börjat gnälla så hade vi avrättat er allihopa, va? Men ni som är kvar här, ni klarar testet. Varsin grattis. Ni är välkomna tillbaka till Berlin.
Undrar hur stor del judar det finns i Tyskland nu? Liksom att man som jude dels väljer att bo kvar i Tyskland eller liksom, och hur många som flyttar dit som så här, den judiska familjen så här, nej men jag har fått ett nytt jobb i Tyskland faktiskt. Ska vi...
Jag skulle nästan väldigt... gissa att det är väldigt ovanligt. Alltså.
Jag tror att det finns en hel del.
Att flytta dit. Vad sa du, Albin?
Alltså, det är ju extremt roligt om det inte finns en enda jude. Jag vet att det bor inga judar i Auschwitz. Till exempel.
Tror ni inte
liksom, att...
Orten. Ja, men jag
I
fått
orten
det på en,
Auschwitz.
Att jag har fått det på en sån TP-fråga. Så här.
Ja.
Så fick man
fan, liksom där har jag fan något av ett livsmål.
Ja, och flytta till,
var den enda juden.
Flytta till Auschwitz.
Men det är ju roligt att det är så här, varannat monument i Berlin är ju liksom över så här förintelsens offer och sånt. Det är kul om tyskarna bara gör det för att liksom verka vara good guys. Det är aldrig någon jude som är där och se, liksom det är aldrig någon som är berörd som ser det, utan de bara, vi slänger upp ett till, vet du. Vi vet att vi gjorde fel och så där. Jag tänker att det måste ju nästan bo. Det måste ju ändå finnas en intressegrupp då bland förintelseöverlevare i Berlin, väl?
Ja, det borde, det borde det finnas ju.
Sen tänker jag också, det var väl så här, om man flydde liksom 44 från Tyskland eller så här, man flydde där någonstans, då är det liksom, man har inte hunnit bli engelsman eller amerikan eller liksom vart man nu flyttade på ett år. Då, det kanske är rätt rimligt att man att det blev en så rätt stor tillbakaflytts...
Ja, det känns ju också som att alltså lite som man förstått hur tyskarna har gjort upp med sin historia och så. Mm. Att det känns ju som kanske ett av de bästa länderna att vara en jude i nu då.
Ja.
Alltså att de har lite alltid gått omkring med lite dåligt samvete och så liksom.
Men tror du inte också att de vita, liksom de vanliga tyskarna, de bara säger, de har alltid den här, men ni vet, om ni börjar fitta er hemma, då vet då är vi bara
här. Ja, men också alltså så här skinhead, så nassa och sånt är, jag tror det är ovanligt vanligt i Tyskland också.
Är det?
Det finns för att 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 det finns en rätt stor grupp.
Men tror du inte bara de får länge mer sedan tror du inte bara de får mer mediautrymme just för att de är tyska? Alltså jag tänker så, i England tror jag det är extremt vanligt med såna vad det nu heter, kanske EDP eller något sånt. EDL kanske. Alltså så här,
vad är det för någonting?
English Defense League tror jag den står för. Att du tror, det känns som att det är rätt vanligt med liksom, de är ju väldigt patriotiska då över liksom sitt United eller liksom Great Britain och det där då.
Men det känns det som att man att this det är väl England.
Ja, precis, men det är väldigt, det är ändå mer nyhetsvärde att det finns nazister i Tyskland, för att där vet liksom det är så förknippat ju.
Har ni hört den Norm MacDonald rutinen om Tyskland?
Ja, men
han snackar om att han sa han är inte så rädd för Kina eller någon annan nation, men han Tyskland tycker han ändå, alltså för att så säger han så här, I don't know if you guys are history buffs or anything, but but Germany decided to go to war. And who did they choose as their enemy? The rest of the world. Och så säger han så här, och då, man kan ju tänka sig att resten av världen hade liksom, ja, men de hade väl liksom bara sopat undan Tyskland ganska snabbt. Mm. But actually it was pretty close.
Ja, och sen att de då att det går några år och sen
och så försöker de igen.
Så väljer de att gå i krig igen. Och vem väljer de som sina motståndare den här gången? The hela world. Ja, det blir jävligt kul.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Hur har ni haft det då? Du har varit nere i Malmö, Simon, och tittat på Comedy Roast Battle.
Jag satt till och med i juryn. Det var skitkul. Det var jävligt hög kvalitet på roast battlesarna.
Ja,
det var kul. Bland annat då Kirsty Armstrong mot Felicia Jackson. Det var Philip Andersson mot Victor Karlsson. Det var vilka var det mer? Ja, det var Dylan Apak mot Henrik Mattisson. Och sen var det Sandro Mikalsen mot Ander. Vad heter han? Någonting. Bla bla Ander Andersson. Han brukar ha hatt och köra på Bit ihop. Jag tror till och med han är en del av personalen på Bit ihop nu.
Okej.
En av arrangörerna kan man säga. Så det var skitkul. Men hur kommer det sig att du inte gick de här 100 meterna och kollade på det, Anton?
Jag hade sovit dåligt och sådär. Konstiga tider och var på allmänt lite halvdåligt humör liksom, så jag var inte så sugen.
Det finns ett vi nu. Vi har sovit dåligt. Det är liksom
vi?
Det är som ett par. Jag sa det inte, vi hade sovit dåligt.
Nej, jag hade sovit dåligt.
Jaha, jag tyckte det var vi. Nej, men jag kan ibland så här, i parförhållanden så är det så här, jag kan, alltså, så, det var en kompis som jag sa så här, nej men vi gillar inte 7-Eleven. Och då syftade han på han och hans flickvän att de som par inte tyckte om 7-Eleven.
Ja.
Fan vad vidrigt alltså.
Ja. Fast i och för sig, vi hade sovit dåligt, då kan det ju vara då känns det lite mer acceptabelt att man pratar om det så här, att
ja, att man hade kunnat säga så här, vi var trötta efter en resa, alltså man, ja, man, att man har lite ihop, samma
så. Vi var sjuka eller så. Ja. Vilken
men jag sa jag.
Okej, du sa jag. Så du hade sovit dåligt och orkade inte helt enkelt.
Ja, precis. Var på lite var inte på humör liksom.
Nej, för jag tycker ju att roast battle är något av det roligaste som finns i hela världen. Och liksom åkte i mångt och mycket ner till Skåne bara för att kolla på det.
Ja.
Det är ju jobbigare att vara med i ett roast battle. Man måste skriva så jävla mycket och man kan inte återanvända det sen i sin stand-up speciellt ofta.
Nej, precis.
Och man är nervös för att förlora. Man är nervös för att få någonting mot sig som gör fruktansvärt ont. Så det är ju rätt hög insats.
Mm. Vilken var bäst, Simon?
Vilken roast battle som var bäst?
Ja.
Alltså det var ganska jämn nivå. Kanske Mattisson och Dylan kanske var bäst.
Okej. Okay. De känner men, varandra bäst av dem skulle jag säga.
Ja. Och båda två är ju väldigt bra komiker.
Ja, det är med. Men jag tänker att det är ju alla de du har räknat upp nästan.
Ja.
men
alla visade sig vara bra komiker. Alltså Felicia Jackson är ju mer en hit and miss komiker liksom, på det sättet. Alltså som sa, ja, men det var Nisse Hallberg som myntade begreppet Afrikas Peter Wahlbeck.
Afrikas.
Och så liksom när hon går upp i rätt mode så kan hon vara fruktansvärt rolig. Men Kirsty vann den matchen. Det var...
Okay.
Felicia är väl jävligt bra på roast battle och sådär.
Ja, hon var väldigt bra på Henrik Mattisson roasten. Ja. Men hon var nog bättre i det lite mer fria formatet. För nu körde de formatet skämt för skämt.
Aha.
Att liksom, som det mer amerikanska roast battle formatet är, att man ska dra ett skämt, sen drar den andra ett skämt och sen drar man ett skämt. Istället för att köra ronder. När vi arrangerar roast battle med specialisterna, det finns på YouTube för övrigt att kolla på. Då körde vi mer inspirerat av battle rap-scenen. Där man kör ronder på tid. Och kör lite längre ronder än skämt för skämt. Som är det vanliga i amerikanska roast battles. Så blir det mer one-liner-krig. Liksom, att man kastar en one-liner mot den andra.
Ja, precis.
Men det var ingen underjordare som var med då, eller?
Nej, alltså Petrina var host. Jag och Jofi satt i juryn tillsammans med Ina Lundström. Mm. Och,
Anton har varit lite halvdåligt humör.
Ja, och Arman var DJ.
Mm.
Men det är väl också det att det är kul att, det är kul att se en roast battle, och det är kul att arrangera och hosta och sitta och juryn och sånt. Och det är ju kul säkert om man gör jävligt bra ifrån sig och vinner, och kanske även om man inte vinner kan det vara jävligt kul. Men det är ju, jag förstår att man inte är, ja, att man inte är jättesugen på den.
Ja.
På att vara med eller att...
Ja, att tävla liksom. Det, det tar sån, det är så mycket tid och kraft som går åt till det.
Mm.
Ja, och det är såklart lite beroende på vilken ambitionsnivå man lägger det på. Ja. Liksom. Jag skulle säga, ja, men så här, när det är så underjords årliga roast, så känns det som att liksom alla lägger väldigt mycket tid och så. Ja. Men om det här så blir en frekvent förekommande grej liksom med roast battles, så tror jag att alla kommer liksom få en lite mer avslappnad inställning till det liksom.
Men jag tycker att i USA så har de blivit lite för avslappnade till det. Alltså nu känns det som att vi var ju också i England, eller var det, alltså på den festivalen.
Edinburgh.
Ja, Scotland. Och där var de också, där kände jag ibland att de var, ja det var kanske inte England, det var Storbritannien. Mm. Men de var, att de var lite för avslappnade i de roast battles, så att de hade slarvat lite för mycket.
Ja.
Och sen, så kan jag känna på de senaste amerikanska roast battles jag varit på också. Alltså jag har varit på några tidigare, var de mycket mer, de verkade ha skrivit mycket mer och tog det på större allvar, och då blev det bättre också.
Ja,
men det blir väl då när liksom folk blir lite rutinerade, att de blir lite slappa liksom. Det tycker jag man kan se ofta när det, alltså Oslipat brukar ju köra specialkvällar. Liksom ofta så här på, man ska skämta på ett ämne eller liksom vad det nu kan vara för specialkvällar. Men där tycker jag nästan alltid det är roligt att se nya komiker eller så up and comers liksom. För då märker man, de lägger ner så mycket mer tid överlag än så här, lite mer rutinerade komiker som kanske liksom tar ett par timmar på samma dag och skriver liksom något på ämnet. Så, och så blir det väl med roast battles också då, gissar.
Alltså Sandro Mikalsen, som är väldigt ny komiker, jag tror han har gjort runt 10 gig eller någonting. Han vann sin roast battle och man märkte att han verkligen hade skrivit och förberett sig noga. Och hade starka skämt, för han sa att han såg det lite som en audition, det här roast battle. Och det är också, man ser det för amerikanska komiker, att det är liksom en rätt bra väg in att bli upptäckt som komiker liksom. Även, alltså, då menar man kanske mer upptäckt av branschen först. Men om man blir upptäckt av branschen, så är det lättare att få bra gig och sen liksom göra sitt namn inom comedy och få uppträda på de bra klubbarna och sånt där.
Ja, precis.
För det är också för att folk går ju hellre, alltså det är roligare att se, alltså roast battle formatet skulle jag nästan säga är roligare per automatik än stand-up för formatet.
Ja, jag håller med om att, jag vet inte heller hur mycket det är så att, i och med att liksom, när jag kollade roast battle första gången, så hade jag hållit på med stand-up. Och då tyckte jag så här, mycket roligare än att kolla stand-up. Men det kanske var ungefär så kul som jag tyckte att det var att kolla stand-up innan jag hade börjat med stand-up.
Ja, just det.
Och att det är lite så att när man ser trådarna så försvinner liksom en del av tjusningen.
Ja, kanske det. Om man ser hur det är uppbyggt.
Jag minns liksom så någon gång vi gick på Big Ben och kollade stand-up innan jag hade börjat. Och liksom då var det verkligen, man satt liksom dubbelvikt.
ja, det minns jag faktiskt. Jag tror Arman var med någon gång också. Och båda ni liksom, jag hade ju sett de flesta komikerna eftersom jag bodde i Stockholm då liksom flera gånger. Men kanske så att Michel Sanchez och sånt, att ni verkligen liksom vek er dubbla av skatt.
Ja, precis. och så är jag väl på en roast battle Ja, nu mer eller mindre liksom. Men det är också så att så fort man liksom har hållit på med det själv så blir man lite mindre imponerad av andra. Så jag gissar då att ju mer rosebäller man gör, desto mindre dubbelvikt kommer man att ligga på rosebällers också.
Ja, kanske det. Men jag tror också att tävlingsmomentet och det här förolämpningsmomentet gör att det lite på automatik blir intressantare också. Alltså jag skulle mycket hellre se om jag åker till USA och säger så här, ikväll så är det 5 okända rappare som uppträder med varsin låt.
Eller om det är tråkigt eller ut.
Men om det är 5 okända battle rappare som går mot varandra, då vill man skitgärna se det.
Ja, men kanske då så här då, 5 rappare.
Alltså jag blir lite sugen på det förstnämnda också nu.
Ja, men då tänker jag mer alltså 5 rappare som står och kör typ en freestyle i stunden liksom. Yeah. Att det är lite så som stand-up känns ju.
Att man tror att det är freestyle istället. Ja, i och för sig, yeah. Det är samma sak med rap freestyle, så att det är sällan improviserat.
Nej, precis. Så.
Ja, men jag hade nog hellre ändå sett battle i alla
sammanhang. Ja, det hade jag också. Jag håller med om att det nu är lite det är något lite mer kittlande med det liksom.
Mm. Men samtidigt så är det så att jag kollar oftare på vanlig stand-up på internet, alltså på Netflix och YouTube och sådär, än vad jag kollar på roast battles och roasts på.
Mm. Men det är väl också att man kan hitta specials då, så hittar man en rolig komiker så behöver man inte leta. Alltså då har man en hel timme typ som man vet att man kan lita på lite.
Jo.
Och sen så är det liksom en roast, kan det komma en röten roast lite mitt emellan, och så måste man liksom leta mycket, men det är ju inte samma events liksom.
Men, man kan ju säga att de här Comedy Central roastarna är ju väldigt välgjorda. Jag har inte sett alla dem ens, men det kanske jag borde göra.
Jag såg Jim Jefferies nya special. Jag har aldrig gillat honom. Det är någonting som han rubbar mig the wrong way. Mm. Det är någonting med honom som jag inte gillar, men hans senaste var faktiskt bra. Och ett snygg liksom, hela specialen är egentligen att han berättar en historia, en sann historia om när han var ute på dejt och behövde skita. och det är liksom hela specialen, fast han liksom då kommer i så här på sidospår och sånt under berättelsens gång, men han återknyter hela tiden, så det var rätt, så det var rätt snyggt upplägg också. Ja. Att det var att liksom när man sätter hela specialen på en timme så inser man liksom att det man är, essensen är egentligen bara att man har fått den här historien berättad för sig. När han blev
skitnödig. Ja, det är roligt att det är en sån slapp historia också. Ja. Alltså så här för Gary Gullmans special så här, The Great Depression, så går han igenom sin depression liksom, och det är liksom den röda tråden i det. Då tänker man alltså så att han ser det som en lite mer en viktig sak att prata om eller någonting. Ja, men precis. Att det är så när man håller på att skita på sig, det är så slappt att det är den röda tråden.
Ja. Men den kan jag rekommendera även om man inte är något större Jim Jefferies-fan.
Ja, jag har ingen koll på Jim Jefferies. Vad är han känd för?
Alltså jag tror han slog igenom först genom att han blev lite viral när han körde stand-up på någon klubb. Han var väl liksom semi-stor, alltså så han var väl, men att han blev attackerad liksom för att någon inte gillade, han har skämtat grovt liksom, och så var det någon i publiken som började svinga mot honom. Jag tror det var det klippet lite som spreds, och då liksom gick han från mid till att bli liksom väldigt stor. Och jag tycker väl att liksom att han har kanske inte riktigt hållit, för han har ju inte kanske varit så bra som han har varit stor liksom. Men nu kändes det som att han var att den här senaste specialen var jävligt bra och snygg liksom.
Vad var det han skämtade om då när han blev attackerad?
Minns inte.
Kommer ni ihåg det här svenska klippet som spreds rätt mycket då? Kanske, för mig det var runt 2013 när jag började med stand-up. Det var någon Göteborgs komiker som fejkade att han blev att han fick stryk på scenen. Jag tror Nima kallas han för. Men han heter då Alex Vasim eller något sånt när han...
Tror du det kan vara inspirerat av Jim Jeffries-grejen?
Det var på när Jim Jeffries-grejen var. Alltså jag vet att den här killen Nima då, han var väldigt inspirerad av
Kaufman.
Ja, Andy Kaufman. Andy Kaufman heter komiker nu.
Ja, precis.
Ja, och det var någon annan kille där som hette, vad fan hette han? Erik, som var kompis med honom, som också körde någon slags experimentell stand-up. Som jag glömt vad han hette i efternamn nu, men han gick upp på scenen och så hade han en typ en sopsäck med sig med sin setlist med skämt. Alltså så här, och setlisten var då typ 2x1 meter, så det var en gigantisk setlist. Han tog upp en så här lapp då med skämt. Och så fick publiken välja vilka skämt han skulle dra. Så var det rätt torra skämt liksom.
Ja.
Jag tyckte han var roligt. Han var rolig. Han har inte kört på svin länge.
Okay.
Och Elinor Svensson berättade, men hon stördes lite på honom, för det var så här, att han gick upp på scenen, väck ett pappersflygplan, tände eld på det och kastade ut det till publiken. Och så landade på en stol där låg någon jacka och så började ryka där liksom, och han bara stod stirra på det.
Ja, det är ju obehagligt ju.
Ja, jo, det är det. Men det är också väldigt roligt.
Ja.
Erik Piri tror jag inte. Alltså Piri tror jag finns det efternamn.
Okej. Okay. Jag är inte mycket för practical jokes. Det är inte min inte min tekopp.
Nej.
Men om det är så här practical jokes som att man har en lång lista som man visar, alltså när det är mer prop jokes, det kan ju vara kul liksom. Även om det inte heller är någon favorit på stand-up scenen.
Det är
liksom
lite tabu i Sverige. Alltså i Sverige specifikt så har ju då prop comedy fått väldigt alltså är väldigt tabu. I och för sig kör väl lite vissa komiker kör ju lite med så här instrument och sådär på scenen.
Alltså det är ju väldigt mycket tabu i USA också.
Men jag tänker det här med att
ta med sig en 6 år gammal tidning där man, som är en liten knasig rubrik på som man har laminerat och så bara såg en rätt kul grej i den här numera nedlagda lokaltidningen. Så jag laminerade den och tänkte att jag ska testa ett skämt på er här. Det är ju väldigt mycket tabu.
Är det någon som kom upp med en laminerad tidning? Vill du nämna namn?
Han jobbar väldigt mycket på bröllop.
Okej. Okay. Och var väldigt mycket mot knulla barnlåten.
Ja. Han vill väldigt gärna att man ska skämta om lite mer snälla saker. Kan det inte bara vara trevligt på scen? Det är väl lite hans hållning.
Vi kan kalla honom Marcus Palm.
Skulle vi kunna potentiellt göra, ja. Så är vi inte så långt ifrån sanningen.
Jag vet inte vem det är.
Har du sett en komiker som heter, kallas bröllopskomikern.
Har du sett Jonas nya film?
Jonas Sandberg?
Somewhere in the crowd.
Ja.
Nej.
Jag rekommenderar dig att se den av flera. Jag tycker att det är en bra film också, men se den framförallt för att du kommer få en känsla av vem Marcus Palm är lite om du ser den filmen.
Jag
har sett den. Jag fick en känsla av hat. han är så himla självgod och ska liksom ska dra långa anekdoter som där liksom den underliggande poängen är vilken storsint och fantastisk människa han själv är.
Jag kom fram med en kvinna till mig då. Du? Jag har inte skrattat på 62 år och nu idag släppte det när du körde stand, och då du vet då blir man glad av att höra sånt.
Det är sådana som säger så här, och då blir man ödmjuk.
Ja.
De inser att de måste lägga in att det är sånt för en att bli ödmjuk. Alltså man,
jag kommer ihåg, jag har inte sett Marcus Palm köra på jävligt länge, men jag kommer ihåg att han hade väldigt många skämt som gick ut på att han hade varit på Norra Brunn och dratt ett jävligt roligt skämt. Att det var liksom så, och så satt jag, var det en gubbe, vet du, satt där mitt, svarade i telefon, och jag bara, jag ger hit den telefonen, så svarar jag så, hallå, det är Norra Brunn här. Och folk skrattade, vet du. Och folk skrattade. Att det var liksom skämtet var hela tiden att han berättade hur mycket folk skrattade en annan gång när han körde på Norra Brunn.
Hade det varit ett practical joke, du hade uppskattat, Albin, ifall överraskningsunderhållningen på ditt bröllop är Marcus Palm. Det kan väl inte vara dyrt och jobbigt skämt för...
Alltså, nu är det ju förstört när jag tänkte, men alltså, tänk så, jag ser honom i ögonvrån och sen bara, ställer du dig upp så, vi har en liten överraskning, här kommer en kille som har specialiserat sig på bröllop. Jag tror det hade varit ett tufft gig för honom, tror jag.
Eller folk hade kanske skrattat, eller vissa kanske hade skrattat ironiskt liksom.
Man har ju skrattat åt hela situationen och åt din reaktion och sådär liksom.
Jo, det är sant.
Men jag tänkte på två sådana här klischéer då som folk säger när de vill framstå som ödmjuka.
Mm. Mm.
En grej är så här, folk som jobbar ideellt med kanske äldre eller typ flyktingar eller alltså så här, kanske alltså, att de säger så här att jag tänkte ju från början att jag skulle hjälpa dem, va, liksom. Att de skulle få någonting ut av mig. Men sen efter ett tag när det varit där, då insåg jag att det var jag som fick någonting ut av dem. Det var de som hjälpte mig. Den har jag hört i verkligheten två gånger från folk som varit helt seriösa.
Och jag ryser jag... av obehag.
Och jag även, fast jag även hört att det var någon kvinna som jobbade med äldre så sa, ja, men jag hade hört att man skulle få så mycket ut av de äldre liksom. Men jag fick inget tillbaka, kände jag.
Det får man ju säkert inte.
Vad är den andra?
Ja,
den andra är den här när man får frågan vad som är hemligheten bakom ens framgång.
Mm.
Eller när någon får det.
Mm.
Och att då folk svarar, jag har haft så fantastiska medarbetare.
Ja.
Mm.
Den har jag också hört på allvar några gånger liksom, att det är så, det känns som så fult sätt att försöka vara ödmjuk på liksom. Man vet att de har lärt sig, alltså det framstår ju bara som ännu mer att man, förutom den här fantastiska människan man vill måla upp sig med själv som, så har man massa fula knep för att bli inte bara fantastisk utan även ödmjuk.
Just det.
Men det är bara Simon som försöker liksom plantera att vi ska, om man vinner priser och sånt, ska vi inte förvänta oss några tack.
Hur tänker du med den här, jag har haft enorm tur, att man liksom spelar ner sin prestation då lite?
Jo, den är ju också, jag gillar inte den, men den känns inte lika sneaky som de två andra.
Nej. Vem var det som sa, var det Honken?
Alltså den gamla... Jag tycker det är ett roligt namn, hockeymålvakt eller?
Ja, den gamla hockeymålvakten Honken.
Var det jag hans... tänker på himla många program. Honken, Tomten och Louis Pasteur.
Ja, jag tror att du kommer...
Eller är det Borg, Björn Borg?
Ja, Stenmark, Björn... tror jag det kommer vara du kommer prata om.
Stenmark är det, just det. Stenmark var det som sa. Stenmark som sa att han tyckte det var lustigt att ju mer han tränade desto mer tur hade han. Det var ju snyggt svar då på kritikerna som menade att han hade tur liksom. Just det, Honken, han sa stolparna är mina bästa vänner. Det är sorgligt.
Ingen av dem kom ändå på mitt födelsedagskalas. Det var lite synd.
Ja, och nu så ska Honkens två bästa kompisar hålla tal. Och han sagt, så får alla sitta och spela med. Oh, vad fint tal de höll. Ja.
Vad tycker du om ribban då? Jag hatar ribban. Hatar ribban alltså. Det är ett jävla svin.
Men han skulle komma ut. Han bjöd in sig själv.
När var det, vilket årtionde var det honken var som störst?
Kan det vara 50-tal, 60-tal? 60-tal eller?
Ja, jag skulle tänka mig det, ja. Något sånt.
Han skulle säga, han spelar ju fortfarande så här.
Va?
Alltså gjorde någon sån välgörenhet på 90-talet. Så vet jag att jag såg honom i någon sån välgörenhets... Men då var han ju skröplig.
Ja. Jag tänker att han hade en lång karriär också då, eller?
Ja, på den tiden kunde man ju hålla på till man var pensionär.
Mm.
Det fanns ju liksom ingen konkurrens.
Nej.
Jag tänkte på det apropå ödmjukhet. Jag tror att Jerry Seinfeld pratade någon gång om så här att jag jobbar väldigt hårt liksom för att bli så framgångsrik.
Mm.
Men då säger det folk säger så här, det är för att du har den här förmågan att jobba liksom väldigt hårt och så här, ska jag inte få cred för det att jag jobbar väldigt hårt? Så här, nej, men om det är så här en medfödd förmåga man har att kunna jobba väldigt hårt, så man ska inte kunna få cred för någonting.
Ja, men det är ju att man inte kan jämföra hur jobbigt ett utförande av någonting är ju mellan människor. Att jag är lat till exempel. Ja. Så jag borde få mycket mer cred än vad du får, Simon, om vi går samma promenad. I och med att du inte är lat och jag är lat.
Nej, men så är det ju ofta också att de, alltså så här, om någon i en skolklass är väldigt dålig och när den gör någonting bra så får den mycket mer beröm än de som förväntas av vara.
Ja.
Men jag tänkte på det med, så här, med om man växer upp då som medelklass eller övre medelklass, så är det så här, ja, att någon kanske säger så här, ja, men du, alltså medelklass, kanske speciellt förra årtiondet, så var det ju ganska mycket ett skällsord att folk som var framgångsrika eller lyckades med någonting fick, ja, men det är ju lätt för en medelklass kille att göra det här. Men om man säger så här, men jag har inte fått några pengar av mina föräldrar liksom, utöver mat och kläder och sånt när jag växte upp, och kanske lite månadspeng, och säga så här, nej, men du har alltid den här tryggheten att du vet att du kan, någon som kanske har växt upp i ett fattigt hem kanske inte har den här tryggheten att våga inte satsa på något kreativt för att man då inte har någonting att falla tillbaks på. Och då känner jag lite som Jerry Seinfeld. Varför ska jag inte få cred för någonting?
Det är ju texten till Common People. Ja, men alltså,
du hade kunnat liksom ta, alltså om du tar så många stora idrottsstjärnor kommer från rätt så liksom fattiga bakgrunder.
Kanske inte i Sverige, men i USA och så.
Men även
i liksom, Zlatan och så också.
Ja, precis. Och då är det ju lite så här, vad som förväntas av en, att det är ju så liten chans att bli rik på fotboll. Så kommer du från då en medelklassbakgrund, så kanske det förväntas lite så att, ja, men nu kanske du får plugga samtidigt som du, så får du väl träna också om du vill, om du tycker det är kul. Men man kanske inte, det är kanske inte lika ofta som det är den personens största chans att lyckas liksom. Men då känns det så taskigt att ta det ifrån Zlatan, så ja, men du hade ju ändå inget annat då.
Ja, det är lätt för dig som en arbetarklasskille och liksom satsa 100% på fotbollen, men som en medelklass då liksom vill man gärna ha en utbildning och falla tillbaks på det. Det blev inte att man satsar på det.
Jag hade ju en väg ut.
Nej, då är det inte på liv och död på samma sätt liksom, och då tappar man stinget och så, va? Så att
Ja, du ska vara glad för
och sen, och sen att medelklassen i Sverige är nu så pass stor att eller läser någonstans att det är 3/4 av Sveriges befolkning eller någonting som till eller så var det nog redan på 90-talet liksom, det är kanske ännu mer nu att, och sen så har vi då överklassen som är en liten del, men att den klassen då som inte är över eller medelklassen är så himla lite nu också. Och att de är de enda som enligt vissa då kan få cred för grejer. Nu är det här ett väldigt vässat resonemang. Det är klart att
ja, det blir liksom det är i relation också till man kan ju alltid liksom jämföra neråt hur mycket som helst liksom. Så då blir ju då är det väldigt få som ska ha cred för något, för det finns ju liksom det finns ju totalförlamade som bestiger berg liksom.
Ja, och nästan alla arbetarklassen i Sverige har det ju extremt mycket bättre än de fattiga i Indien.
Finns det totalförlamade som bestiger berg?
Jag har frågasatt inte det. Ja, det finns det säkert.
Jag säger som inte Simon, det är ett väldigt vässat argument. Att de liksom biter sig upp på något sätt. Eller att de bara ligger och liksom hoppas på att vinden ska...
Att det ska då på något vis blåsa exakt som man kommer till högsta toppen.
Och det är också definitionen av berg är väldigt viktig där då också liksom, för man får ju sikta rätt lågt. Och vad går gränsen för totalförlamad dessutom?
Jag tänker totalförlamad nacken och ner.
Du har ju sagt att permoman är totalförlamad, men du har sagt.
Ja, men det stämmer säkert inte. Han har en muskelsjukdom, min kompis Erik, även känd som permoman. Men jag vet inte exakt så mycket liksom, han har ju väldigt lite rörelse liksom. Han sitter ju i en permobil.
Men du tänker att om man kan röra munnen och ögonen så är kan man fortfarande räkna som totalförlamad.
Ja, det tänker jag. Han som skrev den fjärilen i glaskupan, han var totalförlamad fast han kunde blinka med ena ögat.
Ena ögat liksom.
Det var ena ögat.
Jävlar vad förlamad man är nog.
Det var kanske båda ögonen, ja. Det var att han blinkade en gång för... Nej, vad var det? Han blinkade och så fick personen säga... Och sen slutade han blinka. Så slutade han blinka på 3. Så var det A, B, C. Då började ordet med C. Och sen nästa bokstav liksom. Jag tror bara att det är en assistent som har haft tråkigt. Och så har han bara tittat. Sitter inte han och blinkar lite där. Han försöker nog skriva en bok. Och så har han liksom...
Jo, men för hur ska han... Bara att förklara systemet från början måste ju vara den största utmaningen. Okej, när man väl har fattat det systemet så... Men så här, om man ska säga så här. Ja, men nu, jag har en grej här.
Ja. Och att man är som djurmänniskor är så väldigt mycket. Ser du? Fick han en sån här... Fick han bära runt på mig på den här hästen? Fick bära runt på mig. Se så glad han är nu. Att man, liksom, man vet ju heller inte om han är nöjd med resultatet. Utan man får ju bara gissa sig fram till det.
Ja.
Ja, men är det någon som har fakta eller liksom har gått till botten med det? För det är en assistent med författarambitioner. Det är ju rätt smart sätt att bara skriva.
Ja, precis. Jag har det så bra. Oroa er inte för mig. Att han kanske liksom har varit orolig att han har varit en dålig assistent och ska få kicken eller någonting, så lägger han i, oj vilken assistent jag har, skriver
han. Vad är det han blinkar 4. Fram nu? Jag har inte blivit utsatt för sexuella övergrepp av min personliga assistent.
Vad jag än säger i framtiden. Men det är också kul om man kan blinka
dålig,
med.
Jag hade väl bra dålig på att ljuga med personliga assistenter. Jag hade inte behövt ta upp det överhuvudtaget.
Ja, det är roligt om man kan blinka, om det enda kan röra i ena ögonlocket och man ändå tycker så total förlamad är du ändå inte. man vill inte ge honom det.
Det är lätt för en totalförlamad som är medelklass att skriva en sån bok. Du har ändå något att falla tillbaks på. Han ska inte ge honom den credden. Okej, du är totalt förlarmad och arbetarklass, men du, det är i Sverige. I Indien hade det varit mycket svårare. Då hade du inte fått någon personlig assistent. Det är lätt för dig att sitta där och blinka fram en roman.
Specialisterna. Specialisterna.
Alltså det borde ju, man borde ju kunna så här, om man bara, man skulle nog kunna komma överens om så här, för, så här, vad är värre att vara än något annat liksom.
Mm.
Och så skulle man kunna så komma, för det, alla är väl överens om att, så att det är enklare att liksom att kunna se än att vara blind till exempel.
Mm. Det får man säga. Ja.
Det är enklare att ha mycket pengar än att ha lite pengar.
Mm.
Det är, ja, och så vidare och så vidare. Då borde man ju, med hjälp, om man bara gör det en sån noggrann liksom rangordning, så borde man kunna hitta den människan i världen som har det sämst.
Mm. Och det ska ändå vara människa som är begreppet liksom.
Ja, precis.
Inte grönsak alltså, eller?
Ja, nej, eller djur eller.
Jaha. Jag tänkte att det var liksom en,
ja, men så här, det är mer synd om liksom djuren än människorna kanske.
Ja, nej, utan det får vara med människa liksom.
Jag tänker på den filmen Precious där de har så här, en svart kvinna, en svart överviktig kvinna som väntar sitt andra barn med sin egen pappa, upptäcker att hon dessutom har HIV-smittad. Så är premissen för den filmen. Ja. Där har de tagit rätt många, klickat i rätt många av de boxarna.
Men hon kanske då är liksom på...
Hon bor ändå i USA.
Ja, precis. Så bara där är hon liksom bland de som har det bäst i världen.
Ja, du bor ändå i ett av världens rikaste länder. Pojken som kallades det, han är ändå en man och så vidare.
Ja, för sen får man kanske ta in i beräkning också så här, för är du liksom, ligger du i koma, så är du kanske inte medveten om det. Det skulle annars vara, alltså man har hört om, han som låg i koma i 30 år och mindes, han låg tydligen inte i koma utan han upplevde allting.
Mm-hmm.
Han fick, men han kunde liksom inte kommunicera med omvärlden och hela, alla trodde att han var i koma, men han upplevde, men han var vaken liksom.
Fan, det är som att sitta på en 30 liksom år gammal roast av sig själv ju. Fan vad folk kommer snacka skit runt om precis jämte nu. Hur fan kan du kalla mig fet? När hon vaknar upp.
Han fick liksom ligga och underhålla sig själv liksom och liksom tänka på grejer och sånt.
Mm. Jag har inte hört om, men det låter ju fruktansvärt, ja.
Ja, ja, det
är ett problem att man ska hitta någonting så om typ Petrina får jobb på Sveriges Radio eller något sånt, så ska man twittra så här: ja, det var ju väntat att SR ger jobb åt ännu en cis-person på...
Från medelklass.
Ja, jag har ju dålig koll på Petrinas klassbakgrund, men hon kanske är medelklass.
Jag vet att hon hade Xbox när hon växte upp.
Ja, men jag kan ändå tänka mig att vissa fattiga lägger sina sista pengar på såna grejer.
Jag har bara fått intrycket av liksom att hon känns som en medelklass
cis-kvinna.
Ja, men också hon, vad heter det där hon kommer ifrån?
Degeberga.
Det känns väl som en liksom medelklassställe, gör det inte det?
Jag vet inte, alltså jag har ju min eller pappa kommer därifrån också.
Det är kanske arbetar.
Det känns som ganska en så här håla i Skåne. Ja, det är ingen rik, det känns ingen så här snobbig kommun. Det är liksom inte Vellinge eller
något. Nej, men jag skulle säga att det, nej, precis, det är kanske, ja, men att det är likvärdigt med Trelleborg.
Det är det kanske. Trelleborg tänker jag att det finns ovanligt stor arbetarklass i om man jämför med resten av Skånes kommuner.
Men det är också så, jag vet inte var gränsen för medelklass och arbetarklass går riktigt.
Det vet inte jag heller.
Man, för liksom det, alltså är det huruvida det är akademiker eller inte, för jag menar, det var många arbetarklassfamiljer som ändå hade mer pengar liksom för att
förut var det väl att man delade in med tjänstemän och arbetare. Alltså, om du jobbar med tjänster, fast, och om du jobbar på fabriken så fast, ja. Det är ju jättesvårt att avgöra vad som är en tjänst också.
Ja,
det är en tjänst jag gör åt den här förmannen att stå vid ett rullband och sortera.
Dessutom känns det som att man nu har börjat dela in det i liksom kulturell arbetarklass och medelklass också. Så att det är liksom en annan, det är lite av känslan man har. Att jag skulle nog säga att jag är kulturell arbetarklass liksom, i min uppväxt.
Ja, men ekonomisk medelklass.
Ja, precis.
Om inte kanske, om man, för dina föräldrar äger en gård.
Jo, fast den har ju liksom inte, alltså det har ju funnits då liksom, det är ju inte kapital direkt.
Nej, men det är ändå liksom land.
De hade kunnat omvandla det till kapital.
Ja, nu går det inte då i våran kommun där man inte kan stycka av tomter och så. Men, ja, jag fattar vad du menar.
Alltså, ja,
men
du är en liten rikemansunge.
Men menar, historiskt sett så har det ju inte varit liksom, det är ju inte de rika som har varit bönder direkt. Det är, då har ju varit liksom
storbönderna.
Ja, storbönderna. Ja, men liksom de som har haft herrgården har ju varit rika. Mm.
Ja, precis.
Men liksom man har fått leva av jorden, så är det liksom, det är så jävla fett är det ju inte.
Jag minns jag var så avundsjuk på folk som bodde i lägenhet. Jag tyckte att det verkar mycket coolare att få bo högt upp liksom, och ha balkong och sånt.
Ja.
Så att det var väldigt sent som att jag fattade att det då liksom var att det var liksom ett steg upp att bo i villa egentligen.
Mm.
Men
ja,
jag
var sjuk för de hade kabel-tv ofta. De som
ja, det är också. De hade kabel-tv. Vissa hade ju bastu i källaren och pingisbord i källaren och sånt. Och balkong och så. Så ja, jag tyckte det verkade liksom lyxigare att bo i lägenhet.
Mm.
Men jag kommer ihåg att också jag kände, alltså, för vi bodde i ett så här kedjehus heter väl, som sitter ihop de garageportarna. Det är inget radhus att de sätter upp. Men jag tyckte ändå så här, när jag hörde om begreppet lägenhet så tyckte jag ändå, ja, min mormor och morfar bodde i en lägenhet, men jag tyckte det kändes lite sunkigt. Vad ska man dela ett hus med massa andra folk man inte känner? Och jag tyckte det lät lite jobbigt. Alltså ungefär som när man kommer till ett hotellrum som är lite billigare och då delar dusch eller något sånt där.
Alltså det är ju det som du tänkte stämmer också. Det är ju jobbigare att bo i ett hus med massa folk man inte känner, för att de låter ju och man... Alltså man, jag är ju väldigt okej med att mina grannar i lägenheten låter, för att jag känner inte dem. Alltså det är jobbigt att höra när de klampar runt och sånt liksom.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jo, ja, det, och man kan höra sex och sånt.
Det är väl i och för sig nice.
Jag tycker det är för privat, för sen ska man stöta på varandra i trapphuset, så är det så jag,
en high five. Liksom,
ja, men jag ska inte
jag hade lite blandade känslor när jag var så här, jag var kanske 19-20 och bodde i Ryska huset i Lund. Mm. Det var liksom så här väldigt väldigt tunna väggar och man kunde liksom höra grannarna ha sex. Väldigt tydligt, inte bara knullet utan även var det skönt för dig också. Mm. Det var väl helt, det var väl okej, sa tjejen.
Sa hon det?
Ja, det var ett citat från verkligheten, från min vägg.
Vilken ändå uppriktig svar. Ja,
eller en komisk replik. Mm. Jag vet faktiskt inte vilket av dem det är. Men jag hade så kluvna känslor, för jag visste liksom inte, jag kanske blev lite kåt av liksom själva sexassociationen. Men jag kände mig också mer misslyckad som singel där i min säng liksom.
Ja, just det.
Ja. Det var lite där att jag hovrade med handen över kuken och tänkte, ska jag runka till det här eller inte? Jag kommer känna mig så fruktansvärt misslyckad, men det är ändå lite upphetsande.
Ja, men det minns ju så här, om jag var när jag var så kär i en tjej på skolan.
Mm.
Att jag kunde inte ha så sexuella fantasier, för att jag kände mig för mycket av en loser då.
Ja,
liksom.
Jag känner igen det där till 100%.
Att det kändes för sorgligt.
Det är samma sak som att jag snackat om, jag kan bara runka till minnen av tjejer där jag har gjort slut.
Och det är själva minnet av när du gör slut som du runkar till.
Ja, men det är för sorgligt när jag har blivit dumpad och sen ska runka till minnet.
Så gick jag in där, ja. Jag gick in där och så sa jag, du, det här funkar inte längre. Och hon blev så ledsen.
Att det är sån BDSM-aktigt, känslomässig BDSM. Att det kanske finns de som tänder på att bli dumpade då också. Masochisterna. Jag tror jag har testat stand-up om det för länge sedan, men det funkar inte så jättebra.
Jag tror inte det har att göra med att folk inte känner igen sig. Jag tror att de skäms att de känner igen sig.
Jaha. Jag punchline då var så här, jag känner mig för misslyckad när inte ens tjejerna i min runkfantasi vill ha mig.
Men jag tänkte när du körde det skämtet, jag gillar det svin mycket. Jag tänkte alltid att det var ett sånt skämt som liksom är mer intressant än haha-roligt.
Så kanske det.
Jag tycker väldigt mycket om såna skämt också. Så jag tycker att det är synd om du har lagt ner det.
Här kan man bara damma av det.
För det, säger en del om dig. Liksom. Det är så här, som ett mellanskämt då, skrattmässigt är det ju bra, för att liksom, det är ju självbiografiskt och det är liksom...
Det kanske kom lite oturligt då också i ett skede i din karriär där du liksom kanske fortfarande hade kvar rätt mycket liksom... inte hade direkt så mycket personliga skämt och hade med liksom...
Och att det var för tidigt, att jag hade så få skratt i mitt sätt då liksom, så att jag kunde inte lägga in ett mellanskämt bland resten som bara fick små skratt liksom.
Nej, och sen liksom om skämtet innan handlar om att din liksom att din farbror sket SOS morse liksom, och sen kommer nästa skämt, då har du inte förtroendet från publiken att det du säger är sant, så då kanske de inte vet hur de ska så här, riktigt reagera på det liksom. Och sen tror jag överlag bara att det liksom kanske utstrålar mer säkerhet nu då.
Nej, jag tror fortfarande inte det skulle vara ett gapskratt från publiken. Men ibland är det sådana skämt att folk kommer fram efteråt och säger jag gillar det skämtet. Och då är det som har liksom, inte för så många har skrattat åt, men så här, minnesvärd. Men det är också den här balansgången. Vill man verkligen vara han var rolig när han var väldigt minnesvärd.
Alltså jag tycker,
det var väldigt intressant.
Jag tycker ofta de allra, de jag är mest nöjd med att jag har sett är ofta de som, att det liksom inte alltid svinskrattigt, utan att det är bara så liksom smarta idéer och intressanta takes liksom. Jag kommer ihåg någon gång jag såg på Kringlan när han körde på Specialisterna, så var det väldigt mycket så liksom. Jag fick inte så jättemycket skratt. Men jag tyckte ändå så här, det här är något av det bästa stand-up jag har sett.
Ja, men jag gapskrattar liksom åt honom också. Jag tycker han har både intressanta grejer och liksom gapskrattsmaterial.
Men jag tycker liksom att hans rutiner är så bra att till och med när han, om det är rutin jag har sett, får skitmycket skratt som jag själv skrattar åt. Man ser den igen och den inte funkar lika bra, så tycker den är liksom ändå så bra skriven och liksom att den är den är ändå värd att lyssna sig igenom en andra gång fast man inte skrattar åt den. För att det är så bra liksom.
Och sen kan det alltid vara värt med de skämten som kanske bara 10% av publiken liksom fattar eller gillar, för om de gillar det tillräckligt mycket liksom. Jag testade ett sånt skämt liksom som det var en karaktär som hette James Cameron. Det här är James Cameron, regissören av Titanic, om han hade kunnat svenska. Och det här är då imitationen av James Cameron om han hade kunnat svenska. Vi kör den en gång till och kan du säga förbannade usling, du säger det jättekonstigt. Säg det så, är bara det. Och det är det är väldigt smal då.
Jag fattar.
Nej, jag är inte med.
Ja, det är ju några svenskar i början av Titanic när de spelar poker.
Och så
det säger den ena svensken blir arg då för han förlorar biljetterna, så han säger: förbannade usling.
Ja, just
det. Jättekonstigt. Och den var så typ att det var fyra i publiken som skrattade jättemycket. Och ingen annan fattade någonting.
Nej, den var för långt. Den var för smal för mig.
Men också om han hade kunnat svenska så hade han sagt, gett dem regi på svenska liksom.
Ja, för då hade han ju också hört att ingen säger du säger ju helt fel liksom, så liksom nu har han bara fått tro och sa okej, det är väl, då är det väl rätt liksom. Jag förbannade usling. Men då vet jag att jag var rätt nöjd, för då var det ändå några som kom fram efter och att jag tyckte den var svinkul. Och då var jag ändå nöjd med, det är ju också ett väldigt kort skämt liksom. Så då tänkte jag så här, men det här är värt att kanske köra flera gånger då, för även om det är väldigt smalt.
Ja. Smalt special var det här. Man bara tar det sista ordet.
Slappt.
Ja, men det här kanske vi kanske ska avrunda lite. Jag tycker att folk ska gå in på patreon.com/specialisterna och slänga in några dollar.
Ja.
Det är faktiskt en av de roligaste poddarna i Sverige just nu.
Det skulle jag säga. Och som ni precis har hört. Och vill ni ha mer av detta guldet, då är det bara in på Patreon, lägg in $2 och få en sån bakkatalog som heter Duga.
Donald Trump är inte Patreon av specialisterna. Du vill väl inte vara som Donald Trump?
Nej.
In och lägg några dollar.
Hagamannen är eventuellt heller inte...
han är en av våra stora 10 dollars.
Så bli inte 10 dollars patron, bli kanske $8 patron, så du inte blir som Hagamannen.
Bli patron på patreon.com/specialisterna.
Och då kanske det finns en sak kvar att säga.
Jag kör stand-up i Lund. Det kanske är slutsålt. Mejeriet i Lund nästa vecka, nästa torsdag. Nu på torsdag helt enkelt. Nu på torsdag. Så Mejeriet Lund. Ja. Då finns det bara en sak kvar att säga.
Ja.
Rabba, rabba, tipp, topp.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren?
Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna?
Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna, baby.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.